Ja, jag har som överskrift påskdagen uppståndelsen. Jag brukar kalla påskliljan uppståndelseblomman. Det kanske det också, jag vet inte. Jag tycker att den är så talande, för knoppen tycker jag i alla fall är ganska så tråkig och ser lite tanig ut. Men den döljer en fantastisk blomma, som en majestätisk krona som slår ut. Golgata såg ut som ett nederlag, ett misslyckande, fullständigt. Slut på alla förväntningar. Det såg ut verkligen som om djävulen och ondskan hade segrat. Man dödade inte bara en oskyldig människa. Man dödade och avrättade Guds son. Och det här kan man nog säga är den yttersta konsekvensen av människan som är bortvänd från Gud och som vill styra världen utan Gud. Ibland tillåter Gud saker hända som vi inte förstår. Han tillät att Jesus blev oskyldigt dömd, avrättad på ett kors. Innebörden av Jesu död var dold för människan. Likadant är det idag för många människor på vår jord som inte förstår. Kanske tycker att den kristna påsken den är tråkig, intetsägande. Men för oss som har fått våra ögon öppnade är det som den dyrbaraste. Det är den dyrbaraste skatt. Det största som någonsin har hänt. Det underbaraste som har hänt. Förlåten. Förhänget. Som det också kan kallas. I templet i Jerusalem. Det brast. Och skiljemuren var riven, och vi läser därifrån Markus 15 och vers 37. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sa han: den mannen var verkligen Guds son. Och det var ju som vi minns från Gamla testamentet, från nådastolen, alltså inne i det allra heligaste som Gud skulle uppenbara sig, sa han då. Står de bland annat i Andra Mosebok 25. Nu var vägen öppen i templet, in i det allra heligaste. Storleken på förhänget eller förlåten, det sägs vara 10 cm tjockt och 18 gånger 9 meter. Och den judiske historieskrivaren Josefus lär ha sagt eller skrivit att 4 hästar i varje kant hade inte kunnat få den att rämna. Nu rämnar den utan någon människas påverkan. Det var Gud själv, Fadern, som visade vad som hände i den andliga världen. Och vi läser i Hebreerbrevet 10:19. Bröder och systrar, i kraft av Jesu blod kan vi nu gå frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Och Jesus sa ju själv i den här liknelsen om den gode herden: jag är dörren. Den som går in genom mig blir frälst. Det står i Johannes 10 och vers 9. Här visade djävulen sitt rätta ansikte, kan man säga. I svek, förräderi, girighet, hån och förakt, lögn, avund, feghet, tortyr, mord och död. Det han kan uträtta genom människor som låter sig vara redskap. Jesus visade däremot vem Gud är. En Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Som Herren själv beskriver sig och beskrev sig för Mose i Andra Mosebok 30. Som gav sitt liv för alla och som ger förlåtelse och evigt liv till alla som vänder sig till honom och bekänner sin synd och ångrar sin synd och sen följer honom, följer Jesus. Och jag läste messiansk gud som sa att i den hebreiska bibeln står lamm alltid i singular. Oavsett hur det översätts i andra översättningar så står ordet lamm alltid bara i singular. Det pekar på att det finns bara ett lamm. Ett offerlamm. Guds lamm som tar bort världens synd, som Johannes Döparen sa. För oss som hedningar innebar det här delaktighet, inte ersättning. I Efesierbrevet 3 och från vers 6 läser vi. Där uttrycker Paulus Kristi hemlighet. Och så skriver han: den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löften. Alltså vi ersätter inte judarna, men vi blir inympade i det som Bibeln kallar det äkta olivträdet, det nya förbundet. Och de judar som förkastar Jesus blir borthuggna, men de som trodde och tog emot Jesus är ju kvar i det nya förbundet, i det äkta olivträdet. Men tiden har också börjat då profetierna uppfylls och judarna blir återinsatta, återinympade i sitt eget träd, som vi vet. Det pågår och den ene efter den andra tar emot Jesus som Messias. Och det är som det står om också i Romarbrevet 11. Och vi läser därifrån vers 30 i Romarbrevet 11. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Alltså evangeliet gavs till hedningarna. Det här skriver ju Paulus till romarna. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Och så är det också idag att judarna ser på äkta, på nyttfödda kristna att vi känner deras Gud bättre än de själva. Och många kommer ju till tro på Jesus, Yeshua, på grund av det, eller tack vare det. Och Paulus skriver också att han ville väcka avund hos sitt eget folk. Så att de tar emot Jesus, deras konung och Messias. Och så skriver han i vers 32. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Alla måste bli på nytt födda för att komma in i det nya förbundet. Både judar och hedningar. Och Jesaja 53 som vi väl känner till, som beskriver Golgataverket, det kallas ibland det förbjudna kapitlet. Därför att rabbinerna har förbjudit det. Man hoppar över det helt enkelt. Det är väl känt. Men allt fler judar idag läser Jesaja 53 och ser, men det måste ju handla om Jesus. Det måste ju bara vara om honom. Det kan ju inte vara någon annan. Och det finns fler exempel, till exempel i den hebreiska marosetiska texten, alltså judarnas skrift, alltså judarnas bibel, gamla testamentet på hebreiska. Där har rabbinerna kortat av en bokstav i psalm 22:17 i ett ord där. En bokstav som heter vav har man ändrat till ett jod. Då har man ändrat istället för ett streck så har man gjort en punkt, prick. Och så har man översatt: som lejon är mina händer och fötter. Det låter ju märkligt, men varför gjorde man detta? För i våra biblar står det helt riktigt. De har genomborrat mina händer och fötter. Och då säger man, jo, det gjorde rabbinerna. Därför att det var alldeles för likt det som hände med Jesus på Golgata. Och tänk att man vågar detta, trots att dessa rabbiner som man har läst om alltid var så petnoga med skrifterna och med översättningen. Men detta, det var för känsligt alltså. Nu är vi framme vid påskdagen. Idag är ju också påskdag. Och då läser vi ifrån Johannes kapitel 20, vers 1. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. I synagogan läser man enligt tradition från Höga visan på den här högtiden. Och vi läser från kapitel 4, vers 6. När dagen blir sval och skuggorna flyr, eller alternativ översättningen, tills morgonen gryr och skuggorna försvinner, vill jag gå bort till Myrraberget, till den rökelsedoftande höjden. Det här är ett annat ord att säga, jag vill gå bort till Golgata, till Golgata kulle skulle jag säga, till Myrraberget och till graven. Myrra var ju en väldoftande parfym, det användes som parfym och som medicin eller läkedom. Det var en gummihatch, en slags intorkad kåda som doftade väldigt gott. Det beskrivs bland annat i psalm 45 och vers 9 om konungen som doftar av myrra, aloe och kassia. Det här beskriver ju i en förlängning profetisk konungarnas konung. Han som först kröntes med en törnekrona. Myrra ingick också i smörjelsoljan, den heliga smörjelsoljan i tabernaklet, som allt där inne skulle smörjas med. Och i Höga visan kan man säga att myrra står för kärlek och för den heliga ande. Så kan vi också läsa i Johannes 19 att Jesus bokstavligt blev smord med myrra och aloe av Nikodemus. Han ni vet som kom smygande till Jesus om natten, som vi läser om Johannes 3. Och ställde frågor, en rådsherre. Han kom ju där till korset. Och lika så gjorde Josef från Arimatea, en annan rådsherre. Och de fick ta ned Jesu kropp. Och de lindade den med salvorna, alltså med de här doftande parfymerna. Och la den i en ny grav, står det, som Josef ägde. I en trädgård som låg strax intill Golgata alltså. Och det här talar om att Jesus, allt som Jesus gjorde, Guds mode, var en väldoft inför fadern. Den rökelsedoftande höjden, stod det. Och rökelsen talar ju om Jesu bön och förbön i Getsemane. Och också naturligtvis hans bön och förlåtelse på korset. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Det var en bön i ande och sanning och fullkomlig, oändlig kärlek. Och här tror inte jag att vi ska förringa judarnas skuld. Därför att det står att desto större synden är, desto mer överflöda nåden. Och det gäller oss allesammans. För vi alla står i skuld inför Gud innan vi tar emot frälsning av honom. Vem kan förstå en sådan kärlek? Och vers 7 där i Höga visan. Du är allt igenom skön, min vän. På dig finns ingen fläck. Jesus, Guds lam, var syndfri, utan fläck. Och han är Guds härlighet. Men det beskriver också det brudgummen, alltså Jesus, säger om varje på nytt född människa. Du är ren. Renad i Jesu blod. På dig finns ingen fläck. Så förklarar han oss rättfärdiga. En ny skapelse i Kristus inför Gud. Påskens offrande var lammet som bars fram i templet. Och det står att det brändes sedan utanför, det brändes upp utanför stadsporten. Vad märkligt detta, när detta pågår i Jerusalem i templet så uppfylls det bokstavligt på Golgata, strax intill. Alla förebilder på Golgata uppfyller Jesus. Han dog utanför stadsporten, det står i Hebreer 13. Platsen hette från början Moria berg. Det var det berget där Abraham blev uppmanad av Gud att offra sin son Isak. Liksom Gud offrade sin son. Men han blev stoppad av Gud. Det var ett prov. Det var Guds prov på Abraham. Abraham gav sen namn åt det här berget. Som går att läsa då i första Mosebok 22 tror jag det är. Och han kallar det för berget där Herren utser eller utväljer. Och vi vet att det står att Jesus var utvald före världens skapelse. Det står i 1 Petrus 1:20. Och vi är utvalda i honom, säger Bibeln. Det betyder också berget där Herren förser eller utrustar. Och visst är det så att vi många gånger kan känna oss tomhänta. Men om vi går Guds ärenden, då har han lovat att förse, utrusta. Då går han före och är med oss och ger oss allt det vi behöver. Det behöver vi påminnas om ofta, tror jag. Det kan också betyda berget där Herren låter sig ses. Och vi får lära känna Herren och hans vägar. Och det står det Jesus sa om Abraham. Abraham jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Jag är övertygad om att Abraham fick en uppenbarelse där på Moria berg om det framtida offret. Han förstod och han blev glad, för han förstod vad det innebar. Och på kung Davids tid senare, då var samma plats, det var ju, det ägdes av Jebuseen Ornan, och det var en tröskplats, alltså en plats där man skiljer agnar från vete. Det är också ganska talande och profetiskt. En dom gick då över folket på grund av David, kung Davids folkräkning. Det var en synd inför Gud, och det talade om att istället för att ge Gud äran så ville han visa på sin egen styrka och makt och storhet. Men han fick en uppenbarelse av Herren att bygga ett altare just på den här platsen, på Ornans tröskplats. Och där skonades folket. Det står i 2 Krönikeboken 3:1 sen. Salomo började bygga Herrens hus, alltså templet i Jerusalem, på Moria berg, där Herren hade uppenbarat sig för hans fader David. På den plats som David hade ställt i ordning, Jebusiten eller Jebuseen, Ornans tröskplats. Här, förebilden på korset. Jesu kors, det altaret, det gör skillnaden på allt. Så manar brudgummen i Höga visan 4:8. Kom med mig från Libanon, min brud. Kom med mig från Libanon. Jag tycker det påminner om när Jesus säger, kom och följ mig. Skåda ner från Ammanas topp, från toppen av Senir och Hermon, från lejonens hålor och leopardernas berg. Här beskrivs de högsta bergen vid gränsen till Libanon, om man slår upp det här och läser på lite. Det var områden med farliga vilddjur alltså. Och jag tänker då på Paulus som skrev att han kämpade mot vilddjuren i Efesos. Då syftade han på onda människor som var drivna av Satan, som ville hindra Guds verk. Och vi vet ju också hur Satan, djävulen, beskrivs som ett rytande lejon, 1 Petrus 5:8. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder och systrar här i världen utstår samma lidanden. Det var alltså att lida för Jesu namns skull. Med andra ord, en kallelse, kom! Lämna världens lockelser som bara leder till ödeläggelse och död. Och kom till Jesus, han som är uppståndelsen och livet. För att känna Jesus, det är livets mening. Överlåt det helt till honom. Kom till mig, säger Herren, Jesus. Kom nära mig. Och med Jesus är vi trygga, även om vi måste gå ner i dalen. När dagen blir sval och skuggorna flyr, läste vi, vill jag gå bort till Myraberget. Vad är det för skuggor? Lev inte längre under lagens skugga, utan lev i verkligheten, Kristus. I Guds kärlek och nåd och sanning. Gå inte heller in under falska apostlar och maktmänniskors skugga, som vill styra ditt liv och ta dina pengar. Och lev inte i syndernas skugga eller det hemliga syndernas skugga. Fly det onda, säger Bibeln. Fly till Jesus. Kvinnorna vid graven, de uppfyllde de här profetierna i Gamla testamentet, troligen utan att veta om det. De hade säkert ingen tanke på det. De följde sitt hjärta. De följde det de kände sig manade till säkert. Och det är att gå i förutberedda gärningar, för det var vad de gjorde. Förberedda gärningar. Så sägs det och berättas att översteprästen gick tidigt den här morgonen till Kidrondalen i Jerusalem, utanför Jerusalem. Och när första solstrålen kom fram, alltså tidigt på morgonen, bakom Oljeberget, solstrålen kom fram bakom Oljeberget, då tog han ett strå eller en kärve av vårskörden av korn i dalen för att skörda symboliskt. Det kallas förstlingsskörd. Och den förde han till templet och viftade inför Herren, precis enligt lagen som står i 3 Mosebok 23 och 11. Den kärven skall han vifta inför Herrens ansikte för att ni skall räknas som välbehagliga. Dagen efter sabbaten ska prästen vifta den. Det var alltså påskdagen. Och det sägs att han viftar den som ett kors, uppifrån och ner och från sida till sida. Och vi läser om den nya skapelsen och uppståndelsen, 1 Korintherbrevet 15 och vers 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de avsomnade. Och vers 23. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom. Det är vi det. Bruden, Guds folk, väntar nu på Messias återkomst och vår uppståndelse eller förvandling. Höga visan 2:17. När dagen blir sval och skuggorna flyr, kom då tillbaka min älskade. Lik en gasell eller en ung hjort på de kassiga doftande bergen. Ja, de här bergen har jag försökt att hitta. Vad innebär det där? Och det finns olika betydelser i översättningar. Betterbergen heter det på hebreiska, som betyder delning. Det kan en annan översättare, förbundsbergen eller grovhuggen. Vi vet också att berg, när det är i positiv mening, kan vara, stå för Guds församlingar där Jesus är herre och kung. Och höga visan avslutas med orden: skynda min vän, var som en gasell eller en ung hjort på det kryddoftande bergen. Så om bergen innan där stod för delning eller hinder, då beskrivs de här som doftande. Och mina tankar gick till Uppenbarelseboken 22:17. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Uppståndelsen, Jesu uppståndelse, bekräftade och bevisade att Jesus var syndfri. Och därför kunde han bära våra synder och bli medlaren för oss. Det bevisar också att Jesus är Gud, sann Gud och sann människa. Och vi ska läsa bara ett par verser om det. Jesaja 43 och 11. Jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och berett frälsning. Jag har kungjort det och ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Gud är frälsaren. Jesus är också Gud. Hosea 13 och 4. Jag är Herren, din Gud. Allt sedan du var i Egyptens land, du ska inte veta av någon annan Gud än mig, och ingen annan frälsare finns än jag. Vi ska fortsätta läsa texten där från den tomma graven i Jerusalem, från Johannes 20 och vers 11. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och här har vi samma innebörd uppfyllelsen av nådastolen i tabernaklet. Det två keruber var på locket på nådastolen vända till varandra. Här sitter en vid huvudändan och en i fotändan. Två änglar. Och de sa till henne: kvinna, varför gråter du? Hon svarade: de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom, Herre, om det är du som har fört bort honom så säg mig vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, Rabboni. Det betyder lärare. Det finns tre grader av det här ordet. Rabb, rabbi, rabboni. Och rabb betyder mästare, lärare. Det är den enklaste betydelsen. Rabbi betyder min mästare eller min lärare. Rabboni, det betyder min store mästare. Den mest hedervärde av alla. Min mästare och herre. Och det är det Maria utbrister. Jesus sa till henne, rör inte vid mig, till jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader. Till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och han hade sagt detta till henne. Tänk att det första vittnet om uppståndelsen var en kvinna som Jesus hade drivit ut 7 onda andar ur. 7 demoner, eller som man i vissa sammanhang säger, andeguider. En besatt kvinna, men hon var fri i Jesus Kristus och nu blev hon det första vittnet. Och jag vill också läsa det som står om i Lukas, för de där orden älskar man ju bara. När änglarna, det står om att 2 änglar där mötte kvinnorna vid graven och säger, Lukas 24, vers 5. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er, medan han ännu var i Galileen. Det är liksom så där man ler när man läser den här versen. Undrar vad de tänkte. Varför söker ni den levande bland de döda? Ja. Vandringen och livet med Jesus vill jag säga. Och stryka under. Och säga med fetstil om det går. I alla fall skriva. Vandringen och livet med Jesus slutar aldrig i mörker och död. Det finns alltid en ljusning. Det finns alltid en utväg. Det finns alltid en morgonrodnad och uppståndelse. En soluppgång. Det är en soluppgång i våra hjärtan. Och det är en soluppgång på uppståndelsedagen. Andra Korintherbrevet 4 och 5. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som är era tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det gör inget om vi är svaga redskap, med andra ord. Och i Malaki 4:2 läser vi, men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släppts ur sitt bås. Ni ska trampa ner det ogudaktiga, till de ska vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Och med andra ord skulle jag vilja säga, alla tankar och planer som upphöjer människor och som förkastar Jesus kommer att raseras och komma på skam. Det tror jag är vad det framförallt betyder. Jesajas profetia gick i uppfyllelse och den går i uppfyllelse. Men soluppgång i hjärtat varje gång en människa öppnar sitt hjärta och tar emot Jesus som sin personliga frälsare. Och Matteus 4:16 citerar också Jesajas profetia från Jesaja 9, vers 1 och 2. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus. Och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Påsken såg ut som ett nederlag, men Jesus vann en överväldigande, fullkomlig, total seger. Över både synden och världen, döden och djävulen, allt det onda. Och vi ser att det mörknar i världen idag. Men för alla som tar emot Jesus och som väntar på hans återkomst, att han ska komma tillbaka, kommer en ny morgon, en ny soluppgång och en uppståndelse till evigt liv. Jag är uppståndelsen och livet, sa Jesus. Amen.